Stollar, bollar.
Med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Hej och välkommen till Stollar, bollar. Vi är Björn Knutsson, Karin Blixt och Petra Reveny. Våra ämnen är lika gränslösa som osorterade. Slask, teater, nakensnäckors parningsriter, dramaturgi, konst, sex, undergång, rus, återfödelse, litteratur, medvetande och omedvetande. Samtidsfenomen som virus och politik, anatomi, kärlek, bakterier, återfödelse, religion, mode, magi och vår plats på den här planeten. Ja, det är några av de ämnen vi tänker bolla med varann och våra kommande gäster. Jag var hos dig igår. Ja, du känner när jag hälsar på. Använder mina fulaste knep. Drar in dig genom näsan som vitt pulver. Dansade genom dina hemligaste rum. Dit jag inte får gå. Oinbjuden. Bredde ut mig på din tankes täcke. Som om jag ägde dig. Kissade sen på en röd tråd. Slog på tråden 9 knutar. Viskade ditt namn varje gång. Flög sen genom ett helt år. Likt en mara. Drog så din själ tätare omkring mig.
Sollar, bollar.
Avsnitt 4. Musan. Gudinna eller tvångstanke.
Karin och Björn.
Mm-hmm.
Nu är vi redan inne på vårt fjärde avsnitt här av våran podcast. Stolla bollar. Och jag tänkte, vi har fått lite frågor om vilka vi är och varför vi gör det här. Så jag tänkte vi kunde börja med en sån liten presentation. Vad tror ni om det?
Ja, men det är väl jättebra. Vi vill ju besvara alla frågor vi kan.
Absolut. Ja, vi började ju den här podcasten därför att vi är väldigt intresserade av samtalet som form, eller hur?
Ja, men dels det, men dels också för att det kändes himla kul. Det var väl min ingång, för jag vill erkänna.
Du hade lite mer av en lustfylld ingång. Vi har ju jobbat tillsammans i väldigt många år på Teater Trickster. Och när vi slutade där så kände vi lite grann att vi ville ha ett nytt forum också, tror jag. Och ljud har ju varit en slags signatur för de föreställningarna och även filmer som vi har byggt tillsammans med dig, Björn. Björn är kompositör och vägrar säga någonting i podden. Ibland muttrar han i bakgrunden. Det är liksom där man får försöka haka i honom. Men du har ju också ett annat intresse, Karin, som har blivit väldigt stort i ditt arbete.
Jag tänkte bara lägga till det att när vi har jobbat på teatern så kan jag i alla fall ha en upplevelse av att det blir väldigt lätt så att man som grupp jobbar mot bestämda avslutade mål. Även om de kan vara längre bort i tiden eller närmare i tiden, så jobbar man mot en sorts klimax som är en föreställning oftast då. Och därför så var det väldigt lustfyllt, som du säger, med att hålla på med någonting som känns mer pågående än helt enkelt en annan process.
Precis, lite mer organiskt kanske. Det blir ingen föreställning, det blir bara vi. Du var ju också intresserad av slask, kom jag ihåg. Vår absolut första poddtanke, det var ju när Karin sa att vi borde göra en podcast om slask. Alltså det här som inte används eller ja, som man lägger ifrån sig eller som är en början på en diskussion eller en tanke.
Ja, också i teater och film, i manus, i skrivande. Det är så mycket som slängs. Det är mer som slängs än som stannar kvar.
Det blir av, ja. Mm. Det är ju helt sant. Men jag var ju inne på att också presentera ditt intresse för anatomi och kroppen. Därför att jag känner att det färgar väldigt mycket av dina intressen just nu. Kan du inte berätta lite varför du blev så intresserad av det?
Ja, men det stämmer. Och det har ju indirekt då med teater och skådespeleri att göra. Och det var när vi jobbade med en föreställning på Trickster som regissören sa till mig att Karin, du håller i orden. Och i och med att jag var så himla ung och ambitiös så tänkte jag okej, jag måste göra allt nu för att sluta hålla i de här orden. Men hur jag än kämpade för att inte hålla i orden så blev regissören mer och mer missnöjd. Och då så åkte jag på en kurs till Frankrike.
Bara en sån sak?
Ja, absolut. Jag sökte så här stipendium och jag kunde komma iväg. Och det var en man som hette David Gorman som hade den här kursen. Och han är också föreläsare i anatomi och fysiologi och har skrivit böcker i det ämnet. Och ja, han ställde väl helt enkelt frågan till mig att ja, men okej, så den här regissören säger att du håller i orden, men vad höll du på med då? Och då visade det sig ju att det jag höll på med, det var ur mitt perspektiv inte att hålla i orden, det var att desperat försöka och sluta hålla i orden. Och det roliga var att när jag la ner det så blev regissören nöjd. Och det låter ju inte som så mycket anatomi, men faktum är att det har att göra med det i botten.
På vilket sätt?
För när man lär sig hur vi funkar, vilken roll till exempel vår intention har i att samordna systemen i kroppen. Och då pratar jag om muskelsystemet och hur vi andas och allting. Dina muskler kommer hela tiden svara på vad du vill utföra på molekylär nivå. Mm. Och då, för att förstå det på djupet, så tänker jag att det är bra att också förstå hur vi funkar på vävnadsnivå och cellnivå. Så att jag har också pluggat anatomi nu. Mm. Och det är såklart med.
Mm. Jätteintressant. Jag håller ju fast vid mitt stora intresse som är medvetande. Och hur man kan göra konst av medvetande. Den här strömmen av tankar och bilder, det är det jag menar med medvetande då. Varför har vi ett sånt behov av att skapa? Är det en mänsklig grundläggande nästan funktion att göra berättelser av våran erfarenhet? Och är det ett sätt att skapa mening? En känsla av mening, att livet har en mening i grunden. Så där ligger min, så att säga, intressesfär.
Det är ju ett gäng fantastiska frågor. Har du kommit någonstans på vägen med de frågorna?
Nej. Jag tänkte jag skulle göra det med hjälp av alla intressanta samtal och idéer som vi får här i podden.
All right. Ja, men, det
Nej, men en liten bit på väg. Jag tror ju att det är så. Jag tror att vi har ett enormt behov av meningsskapande och vi har också ett jättestort behov av att dela erfarenhet. Och där tror jag kulturen är vårat sätt att överleva helt enkelt. Det är kulturen som är grunden till just att vi delar erfarenhet. Särskilt nu när man kanske inte har så jättemycket kontakt med generationer, eller i alla fall inte respekterar äldre människors kunskap och erfarenhet på samma sätt som man kanske gör på andra ställen eller gjorde tidigare. Det vet jag inte. Men i det här avsnittet så ska vi prata om muser i alla fall. Och jag har alltid varit intresserad av detta denna entitet. Man kan ju kalla en musa för en tvångstanke eller en gudinna. Och vi har gäster som vi ska prata om med detta. Vi har en intervju med Kajsa Grytt som är popstjärna och författare. Hon blev jätteirriterad på mig när jag frågade om hon ville prata om detta. Hon bara nej, det vill jag absolut inte. Ja, hon får förklara själv varför.
Ja, men spännande.
Ja, jag tror att det handlar om det här att vara en musa är inte alltid så lätt för en kvinna att bära den där musa-rollen. Men jag pratade med henne och du har också intervjuat.
Ja, det stämmer. Jag har pratat med Josephine Gray som är en av de konstnärliga ledarna för Iraqi Bodies. Som är en teatergrupp som har sitt säte här i Göteborg. Och de gör väldigt jobbar väldigt fysiskt. Och Josefin, hon är jättekunnig om teaterhistoria och filosofi, vart de här begreppen kommer ifrån. Så det var också jättespännande att höra.
Mm. Det är fint, då får vi både en väldigt personlig ingång till musan och en lite mer, vi får lära oss lite grann också.
Solar.
Ska vi börja med Josefin så att vi får lite av en historie- och bakgrundsbeskrivning?
Ja, men det blir perfekt. Hon är helt grym.
Hon kan det.
Ja, hon kan verkligen det. Så vi pratade när vi såg sist om musornas ursprung. Och man har hittat första omnämnandet av 9 musor hos poeten Hesiod. Som var samtida med Homeros. Och i hans verk så beskriver han jordens skapelse och hur gudarna i Olympen skapas. Och däribland också de här 9 gudinnorna, musorna.
Mm. Hon pratar engelska, eller hur?
Ja, hon pratar engelska. Hon föredrar det.
Ja, jag bara tänkte säga det. Det är intressant. Muser är ju de varelserna som inspirerar konstnärer att skapa. Det är den sortens musa vi pratar om. Och just att det finns en mytologisk syn på musan och en psykologisk syn på musan. Det är lite därför vi har den här frågeställningen i dagens avsnittstitel. Gudinna eller tvångstanke? Det är liksom frågan.
And
so, where do you start, Josephine?
Well, hello. Thank you for asking me. When you asked me about the muses, I needed to go back, as you said, to the source, to the origin. And one of those sources is, of course, Hesiod, the poet, who wrote the Theogony. And Hesiod is a contemporary of Homer, so around 5th century BC. And in this poem, the prologue is his invocation towards the muses to inspire his poem, to tell him not only what to write, but how to write it and how to suggest the birth of the whole cosmos. And they come to his aid to tell this story. And in so doing, we also get their origin, of course, that they are the daughters of Zeus and Mnemosyne, which is memory. He tells of their union and how Zeus was with Mnemosyne for 9 nights. And then 1 year passed, and then these 9 daughters are born.
Okay, so they are goddesses.
They are goddesses, exactly. They foretell the future, they know the past, and they know what is happening now. So this is why Hesiod needs their aid also in retelling this, not only to speak well and to speak eloquently, but because they also hold the knowledge of what has happened and will happen.
När jag först frågade dig om du ville prata med mig om muser, alltså inspirationskällor eller vad man ska kalla det, som väldigt ofta har en väldigt personlig form, så reagerade du väldigt negativt och skrev till mig bara, nej, det vill jag inte. Vad är det för dumheter nästan? Hur tänkte du då?
Ja, jag kände att det var liksom, jag vet inte, det var affekt, det kom affekt där på mig. Jag tror att det handlar om att det var någonting som har retat mig med att vara ett objekt liksom, på det sättet. Och att det finns någon slags, det var någonting som var så fantastiskt att få bli någons musa. Alltså, jag är uppvuxen i den 80, alltså. Och sen så då det var jävla liksom obehagligt. Och sen, jag tänkte ju mer på det, men sen så var ju jag det då för en artist på ett väldigt negativt sätt. Alltså det blev väldigt negativt under en relation där man liksom inte kunde mötas på riktigt. Men det blev en massa historier som inte, där man liksom mer använde det här dåliga på något sätt. Mm. För att nära sig själv och bli härlig. Och så, fast jag liksom, kontakten försvann. Mm. Och sen blev använd ganska långt efteråt på ett sätt som blev mer smutsigt. Så att jag liksom, det var någonting som retade mig, som var ett objekt. Men sen pratade vi lite mer om det, du och jag. Och jag kom på att det är ju, jag använder ju musor också jättemycket.
Mm. Mm.
Och att, men så det här med att man berättar, och det är ju så man gör med den, men att man berättar om sig själv via att berätta om en relation till någonting. Vad händer med mig och hur blir jag i det här? Men det som, eller hur? Men jag tänker att ofta så syns ju inte det, utan ofta så ser det ut som att man skriver om den där, om man håller bara skriver om den här andra liksom.
Jag tittar tillbaks lite på kulturhistorien och då finns det ju män har haft väldigt kända musor. Jag tänker till exempel på Kiki Montparnasse, eller Kiki de Montparnasse, som var både kabaréartist och konstnär själv i början av 1900-talet. Och hon var ju modell och musa till såna här som Modigliani och Man Ray, och alltså verkligen stora konstnärer. Men det är ju aldrig någon som har sett hennes bilder. Men hon har fått nästan som en mytologistatus som person därför att hon har triggat mäns fantasi.
Mm.
Det finns en annan sån konstnär som heter Lou Salomé, en rysk äventyrerska och psykoanalytiker och författare som jag blivit jättefascinerad av. Som blev utbildad av Freud och sen var både hans, Jungs, Nietzsche, Wagner, Rilke, alltså sådana konstnärsgiganter hängde med henne. Och då blir jag likadan, jag tänker, men hennes 22 böcker som hon skrev, var är de? Och jag känner likadant själv, det var därför jag tyckte det var så intressant att du kände lite skuld nästan. Det här liksom, nej, det är någonting skitigt i det där med projiceringar. Men tror du det har att göra med att det är negativt för kvinnor att vara objekt?
Nej, men grejen är väl också att det är på något sätt som att det tar över. Kvinnorna är nästan mer värderade som någon som väcker olika mäns. Hur många var du musa till än hur många alltså verken som de gör. Alltså, och projektionen då som de här männen berättar om är ju inte den. Det var det som jag menar. Jag har ju varit då musa till någon och det stämmer i verk. Alltså, jag känner att jag får inte plats i den bilden alls. Och jag har också förstått när jag har hört honom alltså den här personen prata, det är inte viktigt. Jag är liksom inte, det är inte det som är, det spelar liksom ingen roll, utan det var verkligen vad som hände med honom. Men den personen pratar om det som att det är en bild av mig. Mm. Och jag tänker att det är intressant om man använder det som vad händer med mig i de här liksom. Men då blir ju inte själva musan så intressant. Alltså, förstår du vad jag menar? Men sen har det också varit att kvinnorna också, i alla fall var det för oss så liksom, att det var mer värderat att liksom vara, det var högre värderat att vara musan än det som man själv berättade om sig.
Mm. Det är lite som att vara älskarinna, tänker jag. Att det påminner, rollen påminner lite grann om att vara älskarinna, fast man är liksom älskarinna i konsten. Man bär ingen vardag, utan man är den som fantiseras om. Och den dagen som man blir vardag, så funkar man inte som musa längre.
Man har ett eget behov, alltså dens behov liksom är inte heller särskilt, det är inte intressant, eller det är ingenting som...
Du menar musans behov?
Musans behov, eller? Musans behov av att till exempel inte, om den inte är i precis den rollen, utan att det också finns en annan sida, den får ju helst inte vara med. Det är en projektion.
Men den förälskelsen i musan kan ju kännas väldigt stark. Jag tänker till exempel på, jag hade ju en kärleksaffär med min pappas reseförare när jag var väldigt ung, och det var ju väldigt förbjudet. Du har ju sett den här Call Me the President, där jag har massor med bilder på honom i nutid, den reseföraren. Och jag var ju bara 13-14 år och han var gift, och allting var ju oerhört hemligt. Men jag kommer ihåg att den typen av längtan som han triggade i mig, på grund av att det var så förbjudet och på grund av att jag liksom inte kunde komma åt honom eller ringa in honom eller fördjupa relationen, så kunde jag skapa åt honom. Mm. Och jag har tänkt på det där när jag har pratat med kvinnor om när de relaterar till någon i sina texter, att det känns ibland som att det krävs att de här musorna bär en slags smärtpunkt. Det gjorde han i alla fall för mig väldigt mycket. Han var liksom mitt djupaste mörker. Han hade ingenting med verkligheten att göra. Och jag har också haft en lång relation med en gift man, vilket är helt emot min egen moral på alla sätt och vis. Och då kunde jag också skriva med en slags nästan feberaktig flow. Jag kunde komma åt någonting tvångsmässigt i mig själv, som inte jag kommer åt i en sund relation.
Stålar, bollar.
När du är i den här vardagliga, friska relationen, menar du att det inte går... Jag har inte haft det riktigt. Ja. Menar du att det inte är användbart på samma sätt?
Ja, det är inte alls användbart på samma sätt. Därför att med en vanlig sund relation så tror jag man dealar hela tiden med vardagliga problem. Och det är som en annan arketyp. Mm. Det är som en arketyp som går ut på liksom vardagskärlek och vardags... problem och drömmar och sådär, men jag kan ju inte gräva i mig själv med hjälp av en sån partner. Jag kan inte drömma mig bort till en sån partner, jag kan inte minnas om och om igen. Det är också någonting jag tycker man gör som författare, att man lever livet två gånger. Först lever man det i verkligheten och sen lever man det på något sätt medan man skriver om det. Ah. Det är ju väldigt märkligt. Anais Nin sa ju det. Mm. Att hon lever starkare livet när hon skriver om det som hon har varit med om. Ah. Och det tror jag handlar om att hon sätter det i en historia som blir begriplig för henne.
Ah. För mig håller jag verkligen med om det. Mm. Det är liksom... Jag håller på att skriva en roman nu som där det verkligen finns en musa. Alltså det är en, och den skriver jag i du. Fast jag inte har kontakt med den här personen. Mm. Eller jag är inte i kommunikation. Jag kommer inte berätta någonting om den. Så jag tänker den kommer jag inte kränka dens integritet. Utan, men det finns ju du liksom jättemycket. Mm. Och jag skriver om den. Men det kommer kännas jättemycket att det är min idé. Och jag säger det. Och det är ju liksom superspännande och väldigt tabu och förbjud. Alltså det finns ju när det här hemliga, som du sa, man får tag i någonting i den här hemliga också på något sätt.
Ja, precis.
Som är. Och sen om det kommer gå att göra en roman, det vore så fantastiskt om det gick. För det är liksom smärtpunkt och det är skammigt och det är så himla mycket med det. Mm. men det är inte säkert att det ens går, förstår jag med. Det kan hända att det liksom blir så att det fungerar, men jag håller på, jag har, det projektet är att hålla på och prova i alla fall.
Du har någonting du vill skriva om. Börjar du i temat eller börjar du i musan, så att säga?
Börja med det mötet, som det som hände. Och sen så då skrev jag bara precis varför jag började skriva om det, för att när det hände så skrev jag nästan direkt. Väldigt sällan händer ju det, att man får tag på någonting nästan liksom timmen efter. Mm. Och det är så rusigt det som står. Så att den en och en halv sidan bara kände att det här är liksom, jag måste fortsätta på det här. Vad händer med en människa när det här händer? Mm. Vad händer liksom, hur kommer jag förhålla mig till det här? Och hur, det här har vi alla liksom, den känslan liksom. Och vad händer vidare och hur liksom, om man bejakar den, ofta försöker man ju ta bort den, men så här, att försöka bara så här, bejaka den känslan hos sig själv och vara med den och våga vara i den fantasin och längtan och försöken och hur man ska våga och i misslyckandet om det blir allting. Så, ja, så att det började faktiskt i storyn, vet jag ju inte. Där vet jag ju liksom inte utloppet för.
För du tänker leva det här mötet och så skriva om det under tiden.
Veckans konstnärer. Iraqi Bodies med Hayim.
Jag lyssnade på Birgitta Stenberg som pratade i något minnesprogram på Lundströms bokradio, och hon sa att hennes inre muser eller varelser eller människor som hon skriver om, och hon skriver ju bara om levt liv. När hon håller på och bearbetar sina verk, då blir de så levande att hon blir hemsk när hon går ut i vardagen. Då är allting bara grått november, sa hon. Ingenting kan mäta sig med den här magin som finns i den inre världen. Känner du igen det?
Ja.
Undrar hur det blir då när du, om du lever parallellt som du skriver om det här mötet. Vad som kommer att vara starkast?
Ja, vi vill se om det blir mötet.
Ja, nej men vi...
Jag ska lämna det, men vad heter det? Men så, det är spännande då, tycker jag, att jag slog bak ut så jäkla mycket åt någonting som man ändå är så himla familjär med.
Man känner ju en del kvinnor som har varit väldigt musiga eller muser åt kända skådespelare och musiker och författare, och som väldigt starkt identifierar sig med den rollen, och det kan man reta sig på. Det kan ju vara en sån grej som jag känner bara, det där, det är så ointressant och pinsamt på något sätt.
Jo, men sen tror jag, det är det blandat, det är de två grejerna. Den, liksom den här, på något sätt när det blir någon slags tävling då, och man själv liksom bara håller på att ägna sig åt sina grejer liksom.
Mm.
Och att så här, och sen kopplat med det här som hände mig, att när den... Det blev liksom så otroligt oskönt. Jag blev liksom använd på ett jävligt negativt sätt. Det börjar på något härligt sätt i alla låtar och folk romantiserade det här då. Men sen när utgången liksom, när jag satte en grej, och när det, då blev, då åker man med i den här bilden och ses mer som det än som den egna konstnären man är. Liksom. Så blir det liksom ett men till och med, jag säger så här, till och med att liksom bli svuren om rakt ut, jävla Kajsa, rakt ut sig. Det är liksom så jävla oskönt.
Ja.
Så för mig var det liksom laddat med båda alla de här grejerna.
Men jag måste kommentera, det är lite som många författare har ju beskrivit, att de för en kommunikation i, man kan göra som en dold kommunikation nästan med varandra i verk. Vare sig det är musik eller böcker, men om man säger det rakt ut, då är det som att man drar in andra i den här mytologiska eller mytiska relationen som krävs. Det är väldigt lurigt.
Det är väldigt lurigt och väldigt liksom ointelligent på något sätt, va? För jag menar, det där tycker jag man kan hålla, och det är spännande om man, men när man liksom, när det blir någonting som man verkligen tror på riktigt och ska liksom, ja, dra in andra i det och smutskasta.
Mm.
Det blir jätteknepigt. Fråga där horisont. Et je me demande combien de temps. Il est temps pour moi de m'éveiller, de m'élever très haut, de penser à des choses simples, à des belles choses. Ah, j'adore les belles choses. J'adore les belles choses.
We don't have this capacity of complete knowledge. We don't have absolute knowledge. And the muses do have absolute knowledge. So when you do assign the muse to a human person, you are in a way posing yourself as the channel of the muse, because you cannot expect of that person, and that person who is supposed to be the muse cannot have complete knowledge of what she or he is giving to the inspired poet or artist. So when you assume that you have a muse in a human form, there is a question that arises. Where is the muse residing, and what kind of knowledge is the muse supposed to transmit to the artist? Because if you look at the muse in the divine sense as the goddesses, you need to invoke them because they know everything. And you need their knowledge because you know that your knowledge is limited as a human being. But when you transform this relationship between human-human instead of human-divine, there is of course a hypocrisy in a way that happens. That is, that we believe that we have the absolute. And this is of course a consequence of a lot of philosophical reasonings over centuries, that we do have this capacity to know more than we did before. But even then, it's not absolute.
But is there a difference between knowledge and inspiration? Because I sense that if you sort of, the artists that have sort of worked with a human muse, they have not been looking for knowledge in the way I would use the word today, but more like inspiration that they perhaps don't even know what it means, but it sort of draws something out of that.
Yes, exactly, but this is again a confusion of terms, because to be sort of inspired, to have a mania, let's go back to the mania, which is of Plato and the ancient Greek concept of you get lost in beauty, in the divine, because the divine is beauty. When you take away the divine element of that, then you seek inspiration, but in some way you are also knowing what kind of inspiration you are seeking. So it's not that it's, because if it's given to you from a knowledgeable source, say the muse, they know their area of expertise, so the artist invokes their help in order to get inspiration, because they know that they cannot have the full picture, they cannot write as eloquently or dance as beautifully. But then the inspiration that is supposed to be received from the human form, I believe anyway, has something to do with, to use a modern term, a sort of a projection of the person who is seeking the inspiration, that it maybe comes more from him or herself than the actual muse.
Anledningen till att jag följer henne på Instagram, det är ju att jag skriver en film om en äldre kvinna som träffar en yngre kvinna. Och Madonna är ju ihop med en kille som är 25, tror jag, en dansare. Och har barn som är i hans ålder. Så jag blir lite fascinerad av att titta på det, för att hon identifierar sig inte alls som sin egen ålder. Och då tänkte jag, undra om han utgör en musa för henne. För jag skulle själv ha så otroligt svårt att vara tillsammans med någon som är 25 år. Jag skulle inte kunna fantisera om en 25-åring.
Nej.
Även om han vore hur vacker som helst. Och det är ju hennes man också. Men erfarenhet är för mig så mycket det som bygger en människa.
Ja. Verkligen. Jag skulle ha svårt, precis i kommunikation, att rollerna blir på något sätt lärande, hur det än skulle bli. Precis som...
Ja.
Alltså att man identifierar med sitt barn är inte bara för att man har ett barn i det, utan att kunskapen, liksom, assimilerade tiden, gör lärare elev. Det kanske är en oerhört, har levt massor med liv. Men det är svårt att fantasera. Det skulle jag också faktiskt ha otroligt.
Jag tror det var därför det var lättare att fantisera om någon äldre när man var ung. Men det kanske är, jag vet inte om det skiljer sig för män och kvinnor. Jag tänker på Lolita, den boken. Nabokov heter han, va? Som har skrivit Lolita-boken. Där finns ju liksom det lilla kvinnliga barnet som en, också som någon slags arketyp. Som kvinna tycker jag det är väldigt svårt att riktigt förstå den perversionen. Mycket kan man förstå, men inte just den perversionen.
Nej, men jag håller på att läsa Knausgård nu igen.
Mm-hmm.
Jag läste första för länge sedan, men nu håller jag på liksom att läsa om dem. Och det, där, liksom, han har ju också en extremt mycket på med själva liksom, sällan de blir personer, i alla fall i liksom hans ungdom. Alltså hur han bygger sin relation till kvinnor, så är det så personlighetslöst. Det är väldigt hur de här kroppen gör honom kåt på olika sätt.
Mm.
Och vad det är för och ungdomsgrejen. Och sen så när han pratar om när han är vuxen i första boken, då pratar han om kvinnor hela tiden, olika så här, hårfärg, utstrålning, bla. Men så fort som de är kvinnor, 50-60 kvinnor, de har liksom inget annat än att de är 50-60, och han är typ 40 liksom, så att det är inte jättegamla människor.
Nej.
Men då är de 50-60-åriga kvinnor, de har liksom ingen färg på kappan ens, de har inget humör.
Precis, men på något vis är det ju också, alltså vi lever ju i en väldigt PK-tid, allting ska vara så politiskt korrekt, alla ska vara jämlika och sådär. Men det är kanske därför jag är så fascinerad av musar, därför att det finns ingen politisk korrekthet i vad som triggar en. Och så länge man rör sig i fantasin så kan man ju ge sig hän åt vilka perversioner som helst.
Verkligen, jag tycker det är väldigt fint skrivet och det är väldigt modigt, och han liksom berättar verkligen. Det är ju vad som händer i honom. Han har väldigt mycket skam också över att han går igång på det här sättet. Liksom. Men jag tror att det känns som att man gillar det när någon fattar det som skriver. Men att det blir så jävla ont. Alltså, om den bara höll på med hur de här är underbara, hur de är.
Mm.
Det är som att i hans så känner man ju oerhört mycket. Liksom, vad händer med mig? Även om han beskriver dem så är det liksom så jävla subjektivt skrivet liksom.
Precis, man måste våga vara totalt subjektiv om man ska röra sig i de där markerna.
That it still bears an emotional weight on people. People can feel very protective of their idea of what the muse is, because of course whoever claims that they have a muse or have come close to this area of the notion of inspiration will of course have felt something about it. It's not an analytical mode, it's again what we're speaking about, the inspiration of the divine. You are taken up by something, something in you is spoken for without maybe your willing it, which is the divine inspiration, or that something comes out of you without you actually proclaiming those words. So it is still a sort of a touchy subject, but I think we shouldn't lose also the profundity of the fact that we have these muses in our mythology as part of our cultural makeup, in the sense that in the modern contemporary world, let's say the last 100 or so years, there is a very sort of fixed idea of what the muse is. That is this usually the artist, maybe the painter or the sculptor in many occasions, that have a younger female as the muse, which is of course a way that it has developed, and that is the way it is. At the same time, we cannot really single that out, because in ancient Greece, of course, it was the young boys that were preferred and were the most beautiful. So this is just a preference that changes over time. I do believe that as a human, as a soul approaching the arts, whatever that might be, there is a sensitivity and there is a subtleness in that soul that can intuit this kind of notion of the divine in beauty, because the art has always, in whichever art form you are in, it deals with beauty, and it has been since time began. And even though in the contemporary world people might contest that or say, no, it's not about that, but even then what they are doing is still opposing beauty. So beauty is always present in the arts. How do we deal with this?
Kan vi inte prata lite om de här böckerna som du håller på att läsa?
Min litterära sfär.
Ja, jag vet att du är en allätare, men jag vet ju, vi har ju pratat lite om det här, vampyrer.
Ja, men det är ju inte långt ifrån musor.
Precis.
Det finns en vampyrisk kvalitet i mellan konstnären och musan, känner jag, där jag tror ur konstnärens perspektiv suger energi från musan. Och just nu så har jag sträckläst faktiskt den senaste Twilight-boken av Meyers. Där Meyers istället för att skriva ur tonårstjejen Bellas perspektiv, hur hon träffar den undersköna vampyren Edward och blir totalt besatt av honom, så skildrar hon på 800 sidor hur Edward möter Bella och blir helt besatt av henne.
Så det är vampyrens perspektiv i den här sista boken?
Nu byter hon och så lägger hon vampyrens perspektiv. Och det är ju när en vampyr blir vampyr från att ha varit människa i Meyers värld, då stelnar man i den sortens människa man har varit. Ifall man har varit rigid så blir man superrigid som vampyr. Mm-hmm. Och man kan till och med få någon superkraft i relation till sin rigiditet. Jag vet inte, man kanske blir jättehård eller någonting.
Mm.
Men det innebär att ifall någonting förändrar en vampyr emotionellt, då går det extremt djupt.
Så blir man kär. Det är jättesvårt att bli kär, men blir man kär, då är det livsfarligt.
Då är det forever. Så att det är så praktiskt, för att när en vampyr blir kär, då är det aldrig, då stannar det i musastadiet. Då är det aldrig liksom, den här människan är perfekt. Det finns ingen på jorden som den här människan, för att övergå till, jag känner den här människan. Det är en människa som alla andra och jag älskar den här människan. Men det är inte Gud.
Mm.
Utan man stannar i förälskelsestadiet för alltid. Och man blir alltid extatisk när man ser sin partner. Så på ett sätt så är det ju verkligen den här gamla folksagan.
Mm.
Att de levde happily ever after. Mm. Och de kunde inte ens dö för de var vampyrer.
Mm. Jag kommer ihåg när den här vampyrtrenden började. Den har ju gått i vågor. Men Jack, min son, han är ju 30 år nu. Men när de här vampyrsagorna började bli populära igen, då frågade jag honom, varför är ni så dragna till dem? Jag vet inte om det var den nya Dracula-filmen som hade kommit, eller om det var Twilight Zone. Och då så sa han, därför att vi vill se äkta kärlek. Vi orkar inte med er cyniker, alltså han pratade om min generation då. Er cyniker och era skilsmässor och era liksom att alltid vara skeptisk. Och det är liksom motsatsen till ironi. Det är vampyrgenren på något sätt.
Har jag berättat för dig om mannen en trappa upp? I hans öga kan jag sväva, hans tunga tar mig till platser, galaxer, till bårhus, vita salar, mentalsjukhus, lopphotell, gulnande kroppar i döda rum, få liv igen. Det är i glappet mellan hans händer jag sjunger för dig.
Thank you.
Mannen en trappa upp har nyckeln till mina hemligheter. Jag gav bort den för länge sedan. Han känner tandfen, mina leksakskamrater, mitt slott, min rutiga rödögda kanin. Jag blir glad när han kallar genom att skicka blåmesar, små fåglar som krossas mot fönsterrutan. Lilla vän, det är i glappet emellan jag ska vistas ikväll. Låt de andra hälla upp sina egna drinkar. Låt dem viska, ljuga och förlora sig. Vi går ut istället och fångar en val av diamanter ikväll. En firre så stor att vi kan bo i magen. Vi ska fiska i glappet mellan, det lovar jag dig. Vi brukar gå på cirkus om natten. Titta, titta, titta inte på mig. Hans bästa väninna är en danslärarinna som ger mycket beröm men låter bli att sätta betyg. Hennes ivrigaste elev, en naken man med svartvita strumpor. Hon matar honom med lax när mannen en trappa upp ger order. Ingen lögndetektortest kan avslöja mannen en trappa upp. För han ger allt men lovar ingenting. Det är han som ser till att citronträd blommar året om. Ändå kan släppa ifrån sig gul frukt. Mannen en trappa upp slutar inte skratta när han gråter. Han tycker mest om mig i hela världen. Han tar mig, han tar mig, han tar mig till platser.
How do you invoke these muses?
Well, like any other goddesses, they need supplication, they need offerings, and if they believe that the cause is just and beautiful and worthy of their assistance, they will come.
What kind of offerings?
For Thalia, which is the muse of comedy, so she's often portrayed holding a comic mask. So in some, maybe you can offer a comic mask or a gesture from what you are doing to her. She will come. Calliope, the singer, and epic poetry. Perhaps you write a few lines to her and she will come. Huh? So it's a negotiation between you and the muse.
Det är dags att säga tack för denna gång. Och ja, vilka är det som har varit med i dagens program?
Idag har vi pratat med Kajsa Grytt och med Josephine Gray. Och veckans konstnärer ska jag säga, det var Iraqi Bodies.
Dikterna som ni har hört insprängda i programmet skrev jag när jag var yngre till dessa musor som jag har nämnt i programmet. Muser heter det, inte musor. Jag tyckte det var roligt att ha med dem på grund av det. Vi tänker fortsätta på temat. Det känns som det finns mycket att prata om. Så nästa
avsnitt får ni återigen möta Christer Öhman, som ju var konstnär i ett tidigare avsnitt.
Precis, och han kommer att prata om den förlorade musan.
Jag heter Petra Reveny.
Och jag heter Karin Blixt.
Vi har alltid med oss Björn Knutsson som gör musik i det här programmet.
Ja, en rättelse också. Den sista boken i Twilight-serien, den heter Midnatts sol. Och den som har skrivit den, det är Stephanie Meyer. Inte Meyers, som jag sa hela tiden förut.
Jo, just det. Vi ska också berätta att Stolla bollar produceras av
Bertil.
Bill.
Stollar bollar.
Stollar bollar.
Stollar bollar.
Stollar bollar.
Med Karin, Petra och Björn.